CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Då tände vi det första ljuset i mörkret. Vi börjar nedräkningen till en jul som vi vet kommer att bli annorlunda.
Jag vill säga att det här är ett scenario som tidigare och inte en prognos.
Vi kommer att klara det här, men det är bara tillsammans som vi kan vända den här utvecklingen. Och därför så vill jag nu passa på igen att påminna om siffran 8.
Och IVO gör bedömningen att det är för stora brister i vården. Lägsta nivån är helt enkelt för låg, även under en pandemi.
Let's dream again. We're going to lead the world on climate and save this planet.
This was a massive fraud. This should never take place in this country. We're like a third world country.
I promise you, we're going to finally root out systemic racism in this country.
Certainly I will, and you know that.
Ännu en vecka där coronapandemin präglar det mesta i tillvaron och politiken också. Kritiken mot det som har gjorts tilltar, men kanske inte självkritiken. Joe Biden siktar högt inför sin installation om drygt 7 veckor. Men vad betyder de senaste replikerna från president Trump? Dessutom om dödsdomen mot svensk-iranske läkaren, Miljöpartiets nya språkrör och mycket annat. Välkomna till veckopanelen vecka 48. Jag som leder mötet heter Staffan Dopping. Nu är vi på vippen att gå från november till december och så här års verkar ju både klockor och kalendrar ha fått snurren. Men på kvartal försöker vi hålla hjärnan klar så gott det går och idag med de här panelisterna. Ebba Witt-Brattström, litteraturprofessor och författare. Välkommen åter.
Tack.
Stefan Stern, idag senior rådgivare på Nordstjärnan, en gång i tiden socialdemokratisk statssekreterare. Du är också välkommen tillbaka till panelen.
Tack så mycket.
Och Ove Johansson, en gång i tiden USA-korrespondent, först för radion, sen för tv och sen också vd för Sveriges Radio och efter det ordförande i radiostyrelsen och så vidare. Idag rådgivare och styrelseproffs. Välkommen till veckopanelen, Ove.
Kul att få vara här.
Vi har ju som vanligt stora och avgörande frågor att avhandla, men några berör vi lite kortare så här i starten och då inleder vi med en industri- och klimatnyhet.
Statligt ägda LKAB vill göra en historisk stor investering för att minska koldioxidutsläppen. 400 miljarder kronor ska satsas under 20 år på att ställa om tillverkningen av järnmalmpellets till en vätgasbaserad process.
Historiskt stor investering, sa Celinda Andersson i SVT Nyheter. LKAB ligger i startgroparna för att dubbla sin omsättning och att, om det här lyckas, dra ner sina utsläpp med motsvarande 2/3 av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Vad tror ni om det här, Stefan Stern?
Nej, till att börja med så tycker jag att det är bra, därför att det är ny teknik, innovation. Det är alltså ett statligt bolag som därmed kan sägas vara staten i någon mening, som inte nu tänker ordna det här med nya regleringar eller andra statliga ingrepp, utan det är verkligen en satsning på ny teknik. Jag tror också att det är bra att det har ju en potential att få en global påverkan. Och det tycker jag också är bra när det gäller staten, därför att ibland tenderar det att vara så himla fokuserat på Sverige och det här är någonting annat. Men det som förvånar mig lite grann, det är att det är väldigt liten diskussion om vilken nytta det här gör i förhållande till den här enorma investeringen. Alltså 400 miljarder som du talade om, eller som sades på inslaget här, det är ju mer än de så kallade höghastighetstågen och banorna. Det vill säga, där har du ju jättemånga aktörer som gör kostnad-nytta-analyser, vrider och vänder och emot eller för. Här är det som att staten har oändliga resurser och ingen diskuterar vad de skulle kunna användas till istället. Men sammantaget så tycker jag att det är bra.
Det skapar ju förväntningar och både då en viktig förnyelse av en svensk paradbransch och att rädda planeten. Ove Johansson, är det rimliga förväntningar?
Ja, alltså när det blir så här många miljarder då tappar de med. Jag har svårt att bedöma hur realistiskt det är. Men jag har två andra funderingar. Har vi elnät som klarar en sån här stor satsning? Det verkar ju knackigt redan nu. Och för övrigt, har vi el? Om det nu är så att hela fordonsflottan från personbilar till bussar till lastbilar inom några år ska gå på el, och LKAB ska ha en tredjedel av Sveriges produktion och fordonsdelen kanske en tredjedel till, får vi elbrist eller är det här ett argument för att återupprätta kärnkraften?
Fast de ligger i och för sig i rätt del av Sverige om det är vattenkraft som ska vara huvuddelen av leveransen där, eller hur?
Ja, jag kan inte det riktigt heller. Men jag tycker att på ett allmänt plan, det är ju det som börjar bromsa elbilstillväxten också. Att det är ovisst om elen räcker och framförallt om kapaciteten i överföringsnäten räcker. Mm.
Ebba Witt-Brattström, vad säger du om det här?
Jo, jag tycker att både Stefan och Ove har bra argument. Men jag vill, än så länge så menar jag att det var en sån väldigt uppiggande nyhet. Ett jättebra initiativ som kunde behövas i den här dystra covid-situationen. Det här är ju bara i begynnelsen, så vi får väl se var det landar och hur det går. Men det är också intressant och spännande att det är ett initiativ så att säga för hela världen. Det tycker jag är kul.
Ja, och kolet ska alltså då bort från ståltillverkning. Det har ju varit helt centralt hittills då, och då ska man alltså ha enorma mängder vätgas. Och det här vätgasbehovet då för det här nya sättet att göra stål skulle enligt Dagens Industri kräva en tredjedel, ja du var ovin på, av den hela svenska elproduktionen. Så att det är väldigt storskaligt. Att en mer partipolitisk nyhet kom Miljöpartiet med igår. Partiets valberedning kom med sin favorit som språkrör efter Isabella Lövin, nuvarande partisekreteraren Märta Stenevi.
Det är en tuff uppgift att vara regeringsparti, det är ingen hemlighet och det är inte unikt för oss. Däremot så tänker jag att vi ska bli det parti som visar att det minsann går att växa i regering även som litet parti.
Det här sa Märta Stenevi till Ekot i torsdags. Hon har i en tidigare intervju sagt att hon aldrig har varit onödigt ödmjuk. Det här är en person som är van att överraska Miljöpartiets ledning. Hon valdes ju till partisekreterare på kongressen förra året trots att hon då inte var valberedningens förslag. Och hon ska alltså bilda språkrörspar om hon blir vald sen då med Per Bolund. Vad säger ni? Kan Miljöpartiet bli mäktigare och få mer stöd med Märta Stenevi som språkrör?
Jag tycker att hon känns som en partifunktionär mer än en visionär i det här fallet. Jag tror att det är någonting som kan begränsa. Är det partiet som ska växa eller är det de frågor som är deras hjärtefrågor som ska ta plats?
På vilket sätt är hon mer funktionär menar du än agiterande politiker?
Hon pratar ju om att det viktiga är att för det första kan man ju inte utgå ifrån att man sitter i regering som parti, tänker jag. Och vi har svaren, säger någonting liknande, vi har svaren på alla utmaningar där ute. Det låter lite i det blå tycker jag.
Ja, Stefan Stern som gammal politisk tjänsteman, vad tänkte du när du hörde Stenevi? Väldigt gott självförtroende utstrålar hon ju.
Men det är ändå intressant det här vi hörde henne säga både på presskonferensen och i intervjuer, att det viktiga är att Miljöpartiet ska synas i regeringen. Och det där är ju någonting som även Socialdemokraterna ägnar sig åt, att man måste skilja på vad S står för och vad som regeringen står för. Så det förefaller som att vi har två partier som nu kommer lägga all energi på att visa att man är själva som partier kritiska mot regeringens 73 punkter i januariöverenskommelsen och har någonting annat som de egentligen vill genomföra. Det tror jag är en väldigt komplicerad utgångspunkt. Däremot så tror jag inte Stenevi som person egentligen kommer vara Miljöpartiets problem, utan jag tror att problemet ligger i den positionering de har gjort. Alltså de hade en stark ställning när de hade en unik position mellan blocken. De erkände sig inte som varken vänster eller höger. Och fokus på miljöfrågan och framtiden gjorde att väljarna kände att de ville någonting bland alla partier som inte längre vet egentligen vad som är idén med föreningen. Och det de nu gör, och även hon, det är att man tenderar att låsa fast sig i den här vänsterpositionen, och därmed så blir man ett av alla möjliga redan existerande vänsterpartier. Där tror jag problemet ligger. De skulle bredda sig, de skulle slå sig loss från blocken och finnas i mitten och finnas mellan blocken. Det skulle jag ha satsat på.
Ove?
Jag vet ingenting om Märta Stenevi som person, men hon kommer naturligtvis att ställas inför samma problem som hennes parti har och som alla miljöpartier har, nämligen den här grundläggande konflikten mellan fundos och realos. Om man är en bra fundo och hårt driver sina hjärtefrågor, miljöfrågorna, ja, då är risken att man inte får så många väljare. Och är man realistisk och sitter i en regering och tvingas kompensera sig, då får man inflytande som träffar sig. Jag tror också att deras inflytande och nettot också på miljöområdet skulle bli större om de var ett sånt här mittparti som Stefan antydde.
I veckan kom också en nyhet om brottsförebyggande rådet. Det handlar om personrån. En brottstyp som har ökat kraftigt. Förra året polisanmäldes 7741 personrån. Och nu ska Brå för första gången titta närmare på gärningsmännen. Bland annat om de har svensk eller utländsk bakgrund. För SVT berättade Brå-utredaren Maria von Bredow om den här kommande kartläggningen.
Det är ju en del av de studierna vi ska göra framöver. Att vi ska titta mer på bland annat intervjua unga gärningspersoner för att se vilka är de, se om vi kan försöka ringa in lite av det här som ändå efterfrågas.
Ja, hur ser ni i panelen på Brås nya intresse för att se närmare både på vilka det är som begår personrån och vilka som är brottsoffer? Ebba?
Jag är framförallt så ställer jag mig lite undrande till varför de ska göra den här, alltså vad är syftet? Vad ska det leda till? Vilken typ av åtgärder föreställer sig beställaren här att man ska kunna överhuvudtaget liksom sjösätta med bakgrund av någon slags etnisk scanning? Jag förstår inte det. Det är det här socioekonomiska, att det är de mera utsatta områdena det handlar om, tycker jag kanske ändå räcker. Vad handlar det om? Jag vet inte. Vet ni, Stefan och Ove, har ni funderat?
Jag vet ingenting om det här specifika uppdraget, men jag är för all inhämtande av kunskap. Så jag tror inte man kan lösa något samhällsproblem genom att välja att inte veta vissa saker. Och därför är det väl bra om man lär sig så mycket som möjligt om det här växande samhällsproblemet. Och tänk om det skulle vara så att det visar sig att det inte är etniska minoriteter och invandrare. Vilken smäll för Sverigedemokraterna.
Stefan?
Nej, men jag tror att det är ganska förnuftigt av Brå att röra sig i takt med samtiden. Därför att den här samtiden som vi lever i, den karaktäriseras ju inte av att finns det ingen statistik så fylls inte det. Det är inte så att det tomrummet inte fylls av annan statistik, utan det blir olika statistiska metoder och det blir en diskussion som inte utgår från data och från kunskap. Så att jag tror inte det går att dölja problematiken och jag tror inte att det går att leva i en värld utan data bara för att man stoppar huvudet i sanden. Så det är hög tid att de gör det här, tycker jag.
SVTs intervju med Maria von Bredow indikerar nog att det här kanske är ett undersökningsområde som Brå egentligen inte gärna lägger kraft på. de har inte gjort det tidigare, och von Bredow lägger i intervjun fram flera reservationer redan innan kartläggningen är gjord. Hon säger att man ska komma ihåg att anmälningsbenägenheten och risken att bli misstänkt för brott inte är jämnt fördelad i samhället. Det är mycket troligt att den kommande redovisningen av andelen med svensk eller utländsk bakgrund inte fullt ut återspeglar verkligheten. Det säger alltså Brå innan man har börjat jobba, va?
Det här är ju en gammal debatt, och det har ju varit tydligt att Brå inte vill göra det här, och det är väl det som avspeglas i hennes kommentarer. Då leder ju det till frågan hur välgrundat resultatet kommer att bli till slut. Men den som har tv får se, som vi säger i branschen.
Dags att ta sig an veckans första huvudämne.
Åtta, det är så många personer som maximalt får delta på en allmän sammankomst och offentlig tillställning. Åtta är också det här med normen för hela samhället, för hela Sverige.
Vi ser en smittspridning som har ökat sedan halvannan månad tillbaka. Vi ser att vi har en fortsatt smittspridning att vänta. Men en vändning förväntas enligt scenarios om 2-2,5 vecka.
Scenarierna ska då sträcka sig 3 månader framåt och uppdateras varannan månad.
Jag vill säga att det här är ett scenario som tidigare och inte en prognos.
Ja, på den senaste pressträffen med statsministern, socialministern och Folkhälsomyndigheten kom kanske inga glasklara besked, men Folkhälsomyndigheten presenterade ett scenario för en tid framåt som går ut på att coronasmittans kulmen inträffar om ungefär 2,5 vecka, mitten av december. Men generaldirektör Johan Carlsson betonade att det här är inte en prognos och det kan bli både värre och bättre än vad som beskrivs i scenariot. På pressträffen kom också information om snabbtester som ska kunna göras inom vården och äldreomsorgen. Om en vecka ungefär kommer närmare allmänna råd om julhelgen och vad som gäller för resor då. Vad har ni i panelen fått ut av regeringens och myndighetens senaste kommunikation till landets invånare? Vad säger Ebba till att börja med?
Jag måste erkänna att jag inte längre riktigt kan hänga med på alla de här. Jag tycker ett scenario, skulle det vara en nyhet? Det här kan man väl räkna ut själv. Jag är faktiskt ganska utläst på hela sättet att hantera coronakrisen. Och jag tänkte att det finns förklaringar eftersom jag har ett, om man gör ett mer historiskt perspektiv, eller anlägger ett historiskt perspektiv, så är det ju faktiskt så att de länder som har klarat det här bäst, det är ju de nya nationerna, det är Norge och Finland. Medan vi, Sverige och Danmark, som är gamla dynastier som inte har lärt oss att man måste på något sätt för nationens överlevnad sätta sina mindre intresse, eller liksom, ska man säga, det är inte det man ska prioritera. Man ska prioritera nationens överlevnad.
Ove?
Jag tycker att hela den svenska coronastrategin har varit misslyckad. Och det mest anmärkningsvärda med den senaste dagarnas kommunikation är ju att man fortfarande inte tillstår det. Alltså, Sverige har ju som så jag har sett 11 gånger så många döda som Norge per capita. Jag följer amerikansk samhällsliv ganska noga. Och där har ju som bekant just en president förlorat valet huvudsakligen på grund av hanteringen av coronaepidemin. Och då ska man notera att mitt under valrörelsen gick USA om Sverige i antalet döda per capita. Det vill säga, Sverige har inte lyckats bra. I USA har ett liknande förhållande lett till ett maktskifte, men i Sverige lever man vidare med någon slags, och man har i stort sett lyckats med det, en slags föreställning om att det här har vi skött rätt så bra. En sån här fundamental invändning till. Den svenska huvudförklaringen som ges från offentligt håll, både från Folkhälsomyndigheten och från regeringen, är ju att vi har fixat det här bra, bortsett från att vi inte har skött situationen i åldringsvården. Detta är osant. Om man tittar på statistiken så ser man att andelen döda i åldringsvården och på ålderdomshem är nästan densamma i alla länder. Den är mellan 50-60 och i Norges fall 70%. Att vi har så många döda leder också till många fler döda på ålderdomshemmen. Norge har 70% dödsfall i ålderdomshemmen. Men eftersom de bara har några hundra döda totalt så är det ett mycket mindre problem där. Och det tycker jag är otillständigt att man håller fast vid den synen. Jag vet inte, jag är inte vare sig riktig epidemiolog eller hobbydito. Så jag vet inte vad man ska göra. Men det viktigaste kriteriet för huruvida ett land har lyckats med sin politik är ju hur många som har dött. Och det är för många som har dött i Sverige.
Du är inte den enda kommentatorn som tycker att det finns anledning till kritik. I veckan tog Sveriges Televisions politiska kommentator Mats Knutsson bladet från munnen och uttalade att historiens dom kan bli hård mot de ansvariga. Allt från statsministern själv till berörda myndigheter och regioner. Allt mera talar enligt Mats Knutsson för att Sveriges hantering av pandemin har varit ett misslyckande. Stefan Stern, håller du med Ove Johansson och Mats Knutsson?
Ja, men det kommer finnas ett facit till slut som inte går att smita ifrån. Det ena mäts i arbetslöshet och det andra mäts i dödsfall i förhållande till capita eller befolkning. Så där kommer vi se om det har varit misslyckat eller inte.
Är det för tidigt att säga nu, menar du?
Nej, jag håller med om att man kan i viss mening säga redan nu att det är ett misslyckande. Och jag menar att det framförallt var redan inledningsvis när man bedömde det här som liknade en influensasmitta som gjorde att du slutade att testa. Därför resonemanget var att om så många kommer bli smittade samtidigt oavsett vad människor gör så är det ingen idé att testa, smittspåra och isolera. Mm. Och därför så följer Sverige efter i det som är så viktigt, nämligen att testa. Så redan det kan man ju säga är ett misslyckande. Men till slut så kommer domen och då är det arbetslösheten och dödstal i förhållande till befolkning, tror jag.
Ebba?
Ja, jag anser att från allra första början så har den här ogrundade motviljan mot munskydd faktiskt en väldigt stor skuld i det här. Därför att när man bär munskydd, där vet ju jag som är professor i Helsingfors och även har varit där understundom under den här perioden, så vet jag ju att med munskydd så har man den här grejen i ansiktet hela tiden, så inser man situationen, man håller avstånd. Det är en anledning till att de bara 388 döda i Finland. Man håller avstånd, man tvättar händer, det finns jättestora trunka med handsprit utanför alla affärer och alla ställen. Och även ungdomar gör det alltså. Helt spontant håller avstånd. Och det är vad det handlar om. Jag förstår inte den här oviljan att rekommendera människor att bära munskydd. Det är inte alls hela sanningen. Det är inget vaccin, nej. Men det betyder någonting och jag har fortfarande inte fått någon förklaring till varför det inte skulle gälla för svenskar när det gäller för norrmän och finländare.
Sverige är ju det enda land där munskydd inte fungerar. Och det finns ju bara två personligheter på världsscenen som är emot munskydd, och det är Anders Tegnell och Donald Trump.
Ja, det är förfärligt.
I måndags kom också en bister rapport från myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Generaldirektör Sofia Wallström.
Och IVO gör bedömningen att det är för stora brister i vården i denna del. Lägsta nivån är helt enkelt för låg, även under en pandemi. Det rör sig alltså om de allra äldsta personerna, ofta sjuka, ofta sköra. Det är därför man bor på äldreboende i livets slutskede.
Ja, ingen av regionerna har enligt IVO tagit sitt fulla ansvar för den här gruppen. Vad tror ni att den här kritiken kommer att leda till, Stefan?
Jag tror vi alla minns hur vi hade en utrikesminister, Ann Linde, som satt i tysk television och sa att dödsfallen på äldrevårds särskilda boenden berodde på att det var vissa andel av äldreomsorgen som var privat. Här har vi alltså myndigheten som har att granska konstaterat att i 21 samtliga regioner så är kritiken förödande. Det är alltså den stora basen av äldreomsorg där över 80% är offentligt driven äldreomsorg. Och jag tror att vi kommer till en situation nu när man kommer behöva söka förklaringar tyvärr i lite av den svenska förvaltningsmodellen. Det vill säga, du har ju en situation i äldrevården där du inte ens i en övergångsperiod i en pandemi riktigt är tillåten att isolera människor som är smittade, därför att de har besittningsskydd till ett enskilt rum som är deras hem, så det innebär att du kan inte flytta dem tillfälligt. Du kan inte isolera demenssjuka från boendet i övrigt eftersom det regelmässigt bedöms som deras egen bostad. Och du har en massa krångliga regler. Till exempel i Sverige så krävs det remiss för viss testning, och du har inte rätt att anställa läkare i kommuner. Därför det måste du göra i sekundärkommunerna, nämligen de gamla landstingen som är regionerna. Så att vi kommer här till en situation där det är själva byråkratiska samhällsmodellen som har fått kritik här. Så jag tycker den verkar vara förödande.
Ove?
Till det Stefan nu klokt säger kommer väl att det är en sanning att äldrevården i dess helhet alltid har varit underprioriterad i Sverige. Det är möjligt att min insikt på den punkten förstärks av min tilltagande ålder. Men coronakrisen har ju mer framkallat det negativet och gjort det tydligt. Men det här är ju en grupp av människor som är politiskt och ekonomiskt försumbar, och det har lett till en underfinansiering av hela verksamheten. Nu märks det.
Regeringen distanserar sig från Folkhälsomyndigheten enligt flera kommentatorer. Regeringen fastställer nya gränser och bestämmelser och gör det numera ibland utan att det har varit efterfrågat av Folkhälsomyndigheten. Har ni gjort samma iakttagelse?
Ja, om jag får säga det. Och det är ju rätt tycker jag. Jag tycker det var fel i våras att regeringen delegerade ansvaret, för en regering kan i grunden aldrig delegera ansvaret. Så jag tycker det är dags, för i slutändan så är det regeringen som får ta ansvaret för den förda politiken, inte en av dess myndigheter.
Men statsepidemiologen Anders Tegnell fick en fråga från Aftonbladet nu i veckan som handlade om den här synbara distanseringen, och han slår ifrån sig helt. Han säger att förtroendet kvarstår orubbat, säger alltså Tegnell till Aftonbladet. Och så säger han så här, att vi inte skickar in formella begäran till regeringen längre beror på att vi har en så bra dialog att vi inte behöver lägga tid på det längre.
Jag vet inte om det är så intressant egentligen om en offentliganställd person distanserar sig från annan del av det offentliga, nämligen regeringen. Utan jag tror den stora berättelsen här är att först så talade vi i pandemin om den stora starka statens återkomst, och det var stater som annekterade skyddsutrustning och medicinsk utrustning från privata aktörer och så vidare. Sen ser vi nu hur alla sätter sin förhoppning egentligen till någonting annat, nämligen den globala läkemedelsindustrin. Och där, när handeln har kommit igång igen kring skyddsutrustning och så vidare, det är inte längre en bristvara. Så att jag tror att vi ser en förskjutning här i perspektivet som jag tror är nyttigt.
Jag kan tipsa om en text på Kvartal i veckan av Jonas A. Eriksson med rubriken "Å bästa coronastrategi har..." Och där visas
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
dödstal och BNP-utveckling för 19 länder. Och enligt Jonas A. Eriksson så visar det då att Europa i allmänhet då kombinerar höga dödstal med sjunkande BNP i kontrast då till flera asiatiska länder som Kina, Taiwan och Vietnam. Jag kan tillägga att enligt Statistiska centralbyrån kommer medellivslängden i Sverige med stor sannolikhet att sjunka i år till följd av pandemin. För kvinnor väntas den sjunka från 84,7 till 84,4 år och för män lite mer då från 81,3 till 80,8 år. Det här bygger på antalet avlidna januari till augusti i år. Då var det nästan 6500 fler dödsfall än samma tid 2019. Känns det lite dystert allt det här?
Ja, det är klart det gör. Det känns ju otroligt dystert. Och framförallt att man inte ens tar på allvar att det är en sån här, att vi har en sån här situation. Att den är fullständigt skandalös.
Jag tycker att det är klart att hela situationen är dyster, men den här statistiken som finns på kvartals hemsida som jag läste i morse, den är ju intressant på ett annat sätt också. Den är ju ett belägg för att det finns ju två huvudargument i nästan alla länder i USA och i Sverige. Det ena är stoppa först pandemin så kommer ekonomin igång. Och det andra argumentet är vi har inte råd att ta död på ekonomin och därför måste vi tillåta viss smittspridning. Det är ju Trumps argument. Men den här tabellen som var och en bör titta upp själv på kvartals hemsida, den visar ju att det är det första argumentet som är det korrekt. Alltså att låg smittspridning leder till hög BNP-tillväxt i det här skedet och det tycker jag är en intressant slutsats.
Vi går strax vidare, men innan vi gör det vill jag berätta en sak för dig som läser, lyssnar på och gillar Kvartal. Nu kan du ge bort en donation till Kvartal i julklapp till en kär släkting eller vän som du tror skulle uppskatta vårt innehåll. Gå in på kvartal.se och klicka på länken Ge bort Kvartal i julklapp. Där finns ett formulär som du fyller i vilket belopp du vill skänka i din julklappsmottagares namn. Och när du har fyllt i namnet så laddas ett vackert diplom upp som du kan ge bort då på självaste julafton. Och skänker du 500 kronor eller mer så skickar vi också ut Kvartals papperstidning. Det finns en sån, edition 2020, som du också kan slå in i paketet. Det kan väl vara något?
Americans dream big. As hard as it may seem this Thanksgiving, we're going to dream big again. Our future is bright. The fact I've never been more optimistic about the future of America than I am right now. We're going to lead the world on climate and save this planet. We're going to find cures for cancer and Alzheimer's and diabetes. I promise you. We're going to finally root out systemic racism in this country.
Ja, Joe Biden har inför amerikanska storhelgen Thanksgiving vittnat om hur optimistisk han är om framtiden och vilket team han är på väg att bygga upp inför installationen i mitten av januari. Medan Donald Trump har varit nära nog osynlig, men i en rekordkort pressträff i Vita huset så berättade han för pressen hur glad han är för att börsen går så här bra. I panelen idag finns ju en tidigare USA-korrespondent, Ove Johansson, bevakade USA från Washington från 1975 och närmare 8 år framåt. Så att du får börja med att kommentera det som sker just nu, drygt 3 veckor efter valdagen. Vad är det som händer?
Jag tycker att Joe Biden har väldigt skickligt hanterat sin ton under den här övergångsperioden. Alltså lugn, inte låtit sig provoceras av allt det som Donald Trump har sagt. Hans framväxande regering, i varje fall den del som nu handlar om nationell säkerhet och utrikespolitik, visar ju att han har ersatt Donald Trumps flashiga och inkompetenta med tråkiga, kompetenta medarbetare. Och det känns ju i det här läget ganska tryggt. Sen så är ju det här bara början på en lång process om, vilket man inte ska utesluta, Donald Trump lyckas fortsätta att misskreditera Bidens seger, så kommer han ju att få väldigt svårt att brygga de här broarna över till republikanerna som han har talat så mycket om. Så the jury is still out there. Sen tycker jag gillar ju Joe Biden framför allt för hans sätt att att vara och resonera, det är intellektuellt hederligt. Sen är jag orolig för stora delar av hans politik. Han är ju till exempel extremt protektionistisk. Han har ju under hela valrörelsen sagt att från och med mitt presidentskap ska USA köpa allting till den offentliga sektorn från USA och så där. Det är nästan värre än vad Trump har varit. Men man får ju vara tacksam för det lilla, och det lilla i det här som ju är stort, det är att det finns en anständig röst i Vita huset och inte en ljugande populist.
Några ministrar har alltså nominerats nu, och då till exempel blivande utrikesministern Antony Blinken, finansminister lär bli Janet Yellen och klimatsändebud John Kerry, tidigare utrikesminister. Ebba Witt-Brattström, säger det här någonting om vad som är att vänta?
Så vitt jag förstår, och då är jag inte faktiskt särskilt insatt, men det man kan förstå är ju att det verkar ganska bra. Dels är det ju flera från Obama-administrationen. Det finns också folk kvar sedan Bill Clinton. Det känns som en slags, hur ska man säga, ett tryggt traditionssammanhang.
Som Ove sa, tråkigt och kompetent.
Det verkar hederligt. Jag vet inte hur pass tråkiga de är dock, som Ove menade här. Men den här Janet Yellen är ju erfaren. Och förstås tycker jag det är spännande att det är en äldre och erfaren kvinna som han har valt. Sen verkar hon väl ganska konservativ i sig, men och okontroversiell. Och det är säkert smart valt.
Framförallt har hon ju världens mest fantastiska New York-accent, ja. Om ni har hört henne tala.
Jo, men hon är väldigt, framstår som väldigt sympatisk, tycker jag. Så det verkar väl bra. Sen den här Linda Thomas Greenfield, alltså att han har flera kvinnor är spännande. Ja. Den här Avril Haines, hon är väl ett oskrivet kort, Ove?
Utåt är hon ju ett oskrivet kort, men hon har en väldigt stark ställning inåt. Hon har ju briefat presidenter och vicepresidenter i mer än ett årtionde, om jag kommer ihåg rätt. Det problem som Biden inte har löst än, det är hur många så kallade progressives, alltså från demokraternas vänsterflygel, han ska ha i regeringen. Alltså, och där börjar det märkas en viss oro nu, och det börjar uppstå en del kritik mot det. Alltså, Bernie Sanders har ju suttit i tv nu i varenda kväll i flera veckor och sagt att han vill bli arbetsmarknadsminister, men till det är han inte utnämnd. En annan, han kan få ett problem med sin vänsterflygel om han inte gör några symboliska tillsättningar där. En annan sak som är väl lite anmärkningsvärd är att det här är ju ett ganska ålderstiget gäng. Blinken är inte så gammal, men det finns inga unga pigga framtidsnamn i regeringen som den ser ut hittills.
Stefan Stern, vad är din reaktion på det som har kommit fram om den nya regeringen?
Nej, men det förefaller vara verkligen ministrar som är respekterade, de är erfarna, de är förankrade, och det tror jag är viktigt, därför att de ska ju så småningom passera det här nålsögat som är senaten. Och där har du ju ett extra val 5 januari är det, va, i Georgia. Och därefter så vet vi ifall republikanerna, som inte helt osannolikt kommer hålla majoriteten i senaten. Och man får inte glömma bort det, att ministrarna ska godkännas där. Så att jag tror att det är klokt att presentera den här typen av väldigt respekterade ministrar. Däremot så tror jag att det här som Ove tar upp om den så kallade vänsterflygen, det tror jag kommer bli en av Bidens problem, därför att jag undrar om inte det också har varit så att just det här som ser ut att bli fallet i senaten, alltså att Biden gick bra som president, men själva ställningen för demokraterna i senaten redan har påverkats av de här kompromisserna han tvingades göra i substansfrågor med den här vänsterflygen. Så det blir riktigt intressant att följa.
Ebba?
Jo, får jag också bara lufta min entusiasm för Kamala Harris. Det är ju ändå så att vi har en väldigt profilerad och spännande vicepresident. Rätta mig om jag har fel då, Ove som kan det här, men vi är ju ganska många som tycker att det är spännande att hon också i sitt segertal där pratar om alla kvinnor som har gått före de svarta men också de vita och som har gjort det möjligt för henne att stå. Och så använder hon någonting som jag tycker är extra roligt. Hon använder ett dolt citat från Newton när han säger att om jag har kunnat se så mycket längre så är det för att jag står on the shoulders of giants, alltså de som har gått före. Och hon citerar faktiskt inte hela, men hon säger att hon står på dessa kvinnors skuldror. Så det tycker jag är, det är ju faktiskt historiskt. Håller du med?
Ja, jag håller med om att Kamala Harris har gjort en väldigt bra valkampanj. Hon har inspirerat många väljare långt in i mittenskiktet. Det som möjligen bekymrar mig när det gäller hennes framtid var att hon misslyckades så kapitalt under sin egen presidentvalrörelse i vintras och i våras. Hon tvingades ju avbryta sin kandidatur redan före primärvalen, och det båda ju inte gott för hennes framtid, men hon har gjort väldigt bra ifrån sig sen hon blev vicepresidentkandidat.
Donald Trump då, ja, han har ju legat lågt sen valet till stora delar. Den där tystnaden är nu delvis bruten. Häromdagen kallade han till pressträff för att bland annat tillkännage sin glädje över stigande aktiekurser.
And I just want to congratulate all the people within the administration that work so hard. And most importantly, I want to congratulate the people of our country because there are no people like you. Thank you very much everybody. Thank you.
Och sen natten till fredag tog han faktiskt ett par frågor som har att göra med valutgången och om han kommer att lämna Vita huset för Joe Biden.
It's going to be a very hard thing to concede because we know there was massive fraud. So as to whether or not I can get this apparatus moving this quickly, because time isn't on our side, everything else is on our side, facts are on our side. This was a massive fraud. This should never take place in this country. We're like a third world country. Between you people, don't talk to me that way. You're just a lightweight. Don't talk to me that way. I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way. All right, I'm going to go with another question. Go ahead.
So if the Electoral College does elect President-elect Joe Biden, are you not going to leave this building?
Just so you, certainly I will. Certainly I will. And you know that. But I think that there will be a lot of things happening between now and the 20th of January. A lot of things.
Ja, en massa saker kommer att hända från nu till den 20 januari, sa Donald Trump, som var lite mera på stridshumör här och som sa att tiden är inte på vår sida men fakta på vår sida, och han fortsätter att säga att det är valfusk. Hur ser ni på att Donald Trump fortsätter att avhålla sig från att erkänna en valförlust och istället bjuder in pressen för att berätta om stigande aktiekurser och upprepar det här med fusk? Vad säger Stefan Stern?
Ja, men det är klart, vi har vant oss nu med presidentens plötsliga utfall och ojämna humör, och det som man känner att i alla fall de flesta länder och individer på planeten ändå pustar ut, att man nu får en till synes fullt normal person. Om ni förstår vad jag menar, igen i Vita huset, om än kanske lite tråkig som någon nämnde här. Alltså, vi har ju en polarisering i USA som fanns redan innan Trump, men Trump har ju förstärkt den genom sin ledarstil. Han härskar genom att söndra ytterligare och så vidare.
Men var det på något vis lugnande det han sa, certainly I will, alltså att han kommer att lämna plats för en ny president? Kändes det som att den där osäkerheten är borta nu? Eller?
Nej, men det är dagsformen som avgör, så att det är en slang kan hit och en slang kan dit. Det som kommer hända till slut sannolikt är att någon får hjälpa honom ut från Vita huset så att demokratin får sin gång.
Kommer han behöva hjälp, Ove?
Ja, möjligen. Alltså jag tycker det här är en patetisk syn. Det är helt uppenbart att han har förlorat, att han vet det själv. Men jag är inte säker på att den här analysen, att han nu håller på att bygga sin framtid och ska ställa upp i valet igen om 4 år och så. Jag är inte säker på att det stämmer. Jag tror att han är för lat för det. Han kommer att vara för gammal och för trött då, och jag tror att det bara handlar om hans ego. Alltså, han vill in i det sista ha kredit för att aktiemarknaden går upp när Biden presenterar sin regering, och han vill att eftervärlden ska tro att det är han som har hittat på vaccinerna, och så går han på autopilot med det här var fraud och så. Hade det funnits någonting felaktigt i valsystemet så hade det kommit fram i någon av de här 30 domstolsärendena som Trump har anhängiggjort. Men samtliga har ju kastats ut av i stort sett, i flertalet fall, republikanska domare som har kallat det där this is hearsay, insider hearsay och sådär vidare. Va? Så att det här är ett sorgligt skådespel, men annat var väl inte att vänta. Men det här valet är över, och han kommer naturligtvis på ett eller annat sätt att avsluta sitt presidentskap den 20 januari.
Men till sist här nu, Joe Bidens hämningslösa optimism om framtiden. Cancergåtan ska utraderas, Alzheimer, diabetes, strukturell rasism, det ska vi ta hand om. Hur pass befogad är den här optimismen?
Föga, skulle jag tro. Nu ska man komma ihåg att Joe Biden fick år 2015, om jag minns rätt, ett särskilt uppdrag av Barack Obama att utrota cancern, och det har gått 5 år sedan det. Så att, nej, men det här är ju en del av amerikansk retorik, och den tar ju ett tag att vänja sig vid den här optimismen och så. Det finns all anledning att tro att Biden kommer att få ett väldigt tufft år, i synnerhet om, så kom ihåg det, att Obama inte lyckades uträtta mer än han kunde. Det berodde ju till väldigt stor del på att, beroende på vem som talar, antingen att kongressen var emot honom hela tiden, eller alternativt att Obama hade många fördelar men var alldeles för ovillig och dålig på att hantera kongressen. Det gäller ju inte Biden, han har ju vänner där. Jag tror dock inte att det kommer att räcka, men den som har tv får se.
Vi går vidare.
Den svensk-iranske läkaren Ahmadreza Djalali, som sitter fängslad i Iran, kan snart komma att avrättas. Det uppger hans fru Vidar Mehrania, som fick ett samtal från sin man i morse. Djalali greps under en konferensresa till Iran 2016, och ett år senare dömdes han till döden för spioneri.
För 4,5 år sedan greps den svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali under en resa till Iran. Och Iran anklagar honom för förräderi, och han dömdes 2017 till döden. Svenska diplomater har inte fått träffa honom. Och häromdagen ringde Djalali till sin fru här i Sverige och berättade då att han ska flyttas till ett annat fängelse i väntan på avrättning. Ann Linde är den andra svenska utrikesministern som har begärt att dödsdomen i Iran inte ska verkställas. Vad säger ni i panelen? Hur ska Sverige göra med diktaturer som Iran när de hotar att avrätta en svensk medborgare? Ebba?
Det första jag tänker är att dödsstraff, alldeles oavsett omständigheterna, det är väldigt svårt att få reda på vad det är som är riktigt eller på något sätt har något fog för sig när det gäller anklagelserna mot Djalali. Men dödsstraff är någonting som man alltså absolut i alla lägen måste, så att säga, vara emot. Men hur Sverige ska göra, det handlar väl om våra relationer med Iran och handelsavtal och dylikt. Det kanske är någon av era andra paneldeltagare som vet mer om det. Till exempel Stefan kanske?
Ja, men det är ju väldigt komplext, och det ligger ju också i ditt svar, Ebba. Det gäller väl, tänker jag, att markera stenhårt principiellt mot den här teokratins brutala förtryck, och sen arbeta också väldigt aktivt, kanske inte så mycket med den så kallade tysta diplomatin, utan bygga allianser med andra länder och med grupperingar av länder. EU ligger närmast till hands såklart, och agerar väldigt kraftfullt. Sen finns det ju liknande fall. Du har ju Dawit Isaak i Eritrea, du har Gui Minhai i Kina. Det här är en väldigt svår situation för UD. Det måste man ta in också. Men de har också mycket att bevisa i de här tre fallen.
Det som Jalali anklagades för av Iran var korruption på jorden. Han påstås ha arbetat för Israels regering och att han som tack för den där kontakten skulle ha fått hjälp då att få uppehållstillstånd i Sverige. Själv säger han, har han sagt tidigare, att han avböjde ett försök från Irans underrättelsetjänst att rekrytera honom, och det ligger bakom det här. Det kan alltså bli så att han avrättas vilken dag som helst. Amnesty International har engagerat sig för honom och vädjar om namnunderskrifter med krav på att han friges. Men har allianser, säger Stefan, har Sverige någonting kraftfullt att sätta bakom vädjande ord? Vad tror Ove Johansson?
Alltså jag tycker det här är svårt. Det är klart att vi är helt eniga i fördömandet av den här behandlingen av en svensk medborgare. Däremot så är det ju klassiskt svårt att se vad ett enskilt land, i det här fallet Sveriges unilaterala motåtgärder, kan spela för roll. Alltså vi kallar även ambassadörer och avbryter handelsförbindelser eller så. Jag är inte säker på att det spelar någon som helst roll, utan det är som Stefan säger, allianser, alltså att få till stånd ett enigt EU-agerande och så. Det är väl den enda möjligheten. Sen är det också komplicerat det här med att totalt isolera elaka länder. Alltså om man lyssnar på den interna oppositionen i Iran, så tror jag att den skulle säga att lämna oss inte ensamma med de här, utan behåll kontakterna med det iranska civilsamhället, som ju är mitt i alltihop är ganska livaktigt.
Vad tror ni, hur kommer det gå? Finns det en chans att stoppa en planerad avrättning?
Svårt att säga.
Men om det blir så att Ahmadreza Djalali blir avrättad, att vi får den här nyheten snart, vad bör Sverige göra då? Fördömande är självklart, men liksom, vad gör man då?
Ja, då kanske man måste ta hem sin ambassadör, trots att man vet att det inte får någon effekt på fallet, särskilt om mannen i fråga redan är död.
Ja, detta får vi följa naturligtvis och hoppas att det går väl. Vi är inne i slutvarvet på veckopanelen den här sista veckan i november. Dags för er att nominera era kandidater till veckans person eller veckans ord. Stefan, kan du börja?
Ja, jag har noterat en energifylld principiell diskussion neråt Växjö Kronoberg. Och jag lägger inte nödvändigtvis någon värdering i sakfrågan, men du har ett kommunalråd där, Oliver Rosengren, moderat, som har gått emot landshövdingen, tidigare liberal Maria Arnholm, i frågor om huruvida företag under pandemin får servera alkohol i hemmet. Det vill säga, han har i kommunen godkänt att i den här situationen så får man åka hem med alkohol i hemmet även efter klockan 22 då, vad jag förstår rätt. Och det här tycker jag är en ganska intressant värderingsinriktad diskussion mitt i det här lokalpolitiska som brukar vara så praktiskt och så lite ideologiskt energi i. Och det här är ju en frihetsfråga och dessutom en insats då för en bransch som är i kris. Så jag tycker lite lustifikation också att det är den tidigare liberala landshövdingen då som vädjar till regeringen att stoppa detta ohyfs.
Ja, tack. Ebba, vad är ditt bidrag?
Jag nominerar Lars Ola Arhusius, en hemlös ljuvlig 70-plussare som i flera år har sålt Situation Stockholm utanför tunnelbaneuppgången vid Slussen, alltså på Götgatsbacken. Och jag visste, han pratade med alla, han kände alla. Mig pratar han nu på senare år, me too, med. Hur går det, Ebba? Hur går det? Och jag trodde att det var hans prostatacancer som hade tagit död på honom, men det visar sig i DN idag så står det att han har blivit strypt på sitt vandrahem. Och det där är verkligen en sån där kille som man har i hjärtat.
Tråkigt att höra, tragiskt.
Och Ove, till sist.
Jag är mindre originell, jag håller mig kvar i USA och vill som veckans citat läsa upp en liten bit av Donald Trumps tweet från i förrgår kväll, var det väl? It is my great honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a full pardon. Det där bakom ligger en mycket intressant story. Med tanke på hur många goda journalister det finns i USA så tror jag att det här kan växa till något större. Det var ju så att Michael Flynn ljög först för vicepresidenten och sen för FBI om att han hade haft kontakter med den ryska ambassadören innan Trump hade tillträtt. Men FBI har ju bandat ambassadörens telefon så de visste precis vad de hade sagt till varann. Och därför dömdes han så småningom för att ha ljugit för FBI. Och i början så samarbetade han med särskilt åklagaren Mueller och gav ganska mycket detaljer om inifrån Trumps liv. Och då twittrade Trump och sa att om du håller tyst nu så kommer jag benåda dig senare. Och då vände han helt och drog tillbaka sitt erkännande och har inte sagt flaska sedan dess. Vad är det han har kunnat berätta om Donald Trump som han nu inte gjorde när han istället blev benådad? Den storyn kommer inom 1,5 år och det ska bli intressant att läsa.
Stort tack för detta, panelen som bestod av Ove Johansson, tidigare chef för Sveriges Radio, och också USA-korrespondent, numera rådgivare och styrelseproffs, Ebba Witt-Brastrum, litteraturprofessor och författare, och Stefan Stern på Nordstjärnan, tidigare på flera tjänster inom socialdemokratin. Jag kan tipsa om fredagsintervjun den här veckan som är med sociologen Göran Adamsson. Han berättar om mångfaldsideologin som i många stycken har sitt grepp om Sverige. Den är en trojansk häst enligt Göran Adamsson. Den ideologin riskerar att bana väg just för det som den säger att den är till för att förhindra. Lyssna på den intervjun som Jörgen Wittfeldt har gjort. Och lästips då förstås, jag nämnde förut Jonas A. Erikssons text om bästa coronastrategi. Ola Wångs fjärde litterära klassikertips. Många har för mycket tid och för lite att göra nu. Då kan man ta del av hans tips där. Den här gången är det William Shakespeare som är i centrum. Och flera andra texter då som har med coronakrisen och vad den för med sig hittar ni på sajten. Tack för att ni lyssnar på oss och läser. Och kommentera gärna direkt på sajten med hjälp av tjänsten Ifrågasätt. Och tack för en sak till, att ni tänker själva. Trevlig helg!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina 3 första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.